thing now.
Välkomna till Apans anatomi. I det här numret så har jag tänkt att vi ska spåra ett skifte och kamper. Kamper som skedde i början av 90-talet. Och koppla till det som sker idag. Och en av anledningarna är faktiskt att en av, vad ska man säga, institutionerna i vänstern, utom parlamentariska vänstern, partiet Rättvisepartiet Socialisterna, fyller 50 år. Och jag har med mig Elin Goffeng, var det rätt uttalat nu?
Ja, det var det.
Som är från Rättvisepartiet. Och vi sitter i den lokal här i Farsta strand. Och det är lite sorgligt nästan att sitta här.
Ja, det är en epok som går till ända, för vi ska byta partilokal snart. Så det blir inte Farsta strand längre som det ser ut.
Hur länge har ni varit här i den här lokalen?
Ja, det är ju då, ja, sen, jag tror att det är sedan 1996. Så det är mycket som ska ändras. Vi ska byta namn på Rättvisepartiet Socialisterna.
Så ny lokal, nytt namn?
Ja, men tidningen fortsätter ju. Som 50 år, ganska mycket faktiskt.
Ja, och heta Offensiv då. Mm. Och nya namnet blir?
Ja, det får vi se. Det blir som en namnkonferens på lördag. Men det är ju två förslag. Det kan vara socialistiskt alternativ eller socialistisk offensiv.
Ja, kommer ni bli kallade för allt vänstern, allt socialisterna?
Ja, det var ett bra förslag då. Ja.
Mm. Ja, du har ju skrivit en rad artiklar till Offensiv då, 50 år. För och fokuserat just på 90-talet och bläddrat. Så här. Mm. När blev du själv aktiv?
Ja, det var 1989. Så det var ju ett otroligt brytningsår på alla sätt. Och för mig personligt så var det ju det också. Så det liksom ganska, det blev liksom i ett, som ett stort nedslag.
Mm.
Så då blev jag aktiv. Och det var också under den här stora elevkampen som var redan då. Då, då skulle ju regeringen och då finansminister Kjell-Olof Feldt skära ner 167 miljoner kronor på skolan. Och det var statlig gymnasieskola. Men det svarades ju direkt med den här starka elevkampen.
Mm. Och jag blev ju aktiv ungefär samma år. Jag tror jag är 71, vad är du?
72.
Mm. Ja, men vi är ungefär lika gamla och kom in ungefär samtidigt. Och Jag aktiverade mig faktiskt med en kille i min skola som heter Eduardo Montero.
Aha.
Så vi startade en elevkår och gick med elevorganisationen båda två. Så det var liksom genom det jag sen sprang in i liksom er. Arbetarförbundet Offensiv som det hette då.
Precis.
Och jag var ju aktiv i elevorganisationen och gick på de där skoldemonstrationerna som var i slutet av 80-talet. Och det, du började gå in på det lite, men vi kan gå in lite, bara säga liksom vilken tid det här var, liksom, att i slutet av 80-talet.
Ja, precis. Det var ju de här stora elevdemonstrationerna blev ju då i januari och februari 1989.
Och det var socialdemokratisk regering. Mm. Och efter Palmes död så var det ju Ingvar Carlsson som var statsminister, partiledare de här åren. Men det var ju också de åren någonstans, vi tänker ju alltid så här nyliberalismen kopplat till högern. Men att det var Ingvar Carlsson någonstans där som började öppna upp för det.
Ja, de hade ju kört liksom, det här var ju lite innan jag blev politiskt aktiv. Men de hade öppnat upp finansmarknaderna på 80-talet, så att det var inte längre någon valutareglering, så att finansmarknaden fick ju otrolig makt liksom i valutaspekulation gentemot regeringen när de ville ha igenom saker.
Mm.
Så, och det var ju, i skolorna var ju verkligen ett liksom kampfält, som du själv säkert kommer ihåg, var ju otroligt liksom nedgånget. Och
mm.
80-talet var ju, ja, det var liksom nedgångna lokaler, och det hade varit nedskärningar redan, kändes det som, på gymnasieskolorna. Det var ingen liksom glanstid precis. Men 1989, det är ju då samma år som muren faller, och det börjar väl då liksom knaka rejält för svensk ekonomi också.
Jo, så att det är stora förändringar på gång där de åren 89 till 91, liksom globalt i hela världen och även i Sverige då. Så. Och skolan liksom är ett område där man först märker det kanske. Pågick det andra saker utanför skolan? Liksom?
Det gjorde det väl också. Det hade ju varit... De hade ju redan den här hugghuvudet av svångremspolitiken. Och det var mycket drivet av Kommunal.
Mm.
Så fritidssektorn tror jag var ute och sådär. Det kom mer sen. Men vad jag vet... Alltså eleverna var lite av tändande gnistan här. Och det var ju så att i elevorganisationen så hade det växt fram en kampanjplan. Mm. Med 10 krav eller någonting sånt där. Där det var bland annat höj barn- och studiebidraget, rusta upp lokalerna, liksom fler lärare. Och det var liksom progressiva krav. Och sen kom det här nedskärningskravet från Kjell-Olof Feldt. Och då blev det ju en tändande gnista liksom att gå ut i de här elevprotesterna.
Mm.
Så det var ju 10 000 på den första demonstrationen i januari och 15 000 i februari i Stockholm. Och sen var det lite på andra ställen också, i Göteborg och sådär. Och sen backade ju regeringen. Så då hade vi ju vunnit väldigt snabbt. Och då fick man ju som en uppenbarelse verkligen. Alltså jag var ju gymnasieelev och kom upp på Sergels torg och fick en otrolig stark känsla. Och sen vann vi direkt. Så det var ju, det här är grejen. Liksom. Här har vi något. Så här, man kan vinna, vi kan förändra.
Jag var också inne på de där demonstrationerna och liksom hur vi... Åkte ut så himla många från skolorna, liksom varje skola.
Man precis.
Drog iväg, och jag hade aldrig varit på så stora demonstrationer som de som, var.
Och sen tände ju det där igång en lokförarstrejk, tror jag. Precis som vi har nu idag. Mm. Och en lärarstrejk sen på hösten. Så eleverna tände ju igång en vidare arbetarkamp. Men det som var... Lite den här historien som jag har grävt i, det var ju just elevkampanjens historia då.
Mm.
För elevprotesterna organiserades först av elevorganisationen i Stockholm. Men efter segern, när vi stoppade nedskärningarna, så tyckte ju elevorganisationen Riks att det skulle vara stopp på kampen. Medan andra som var de här offensivarna då, som jag drogs till... Tyckte jag att vi borde ju fortsätta kampen. Vi hade ju en längre kravlista på saker som behövde genomföras. Men istället blev det uteslutningar av 3 av de mest ledande offensiverna då från elevorganisationen. Bland annat Eduardo Montero. Mm. Nej, han uteslöts kanske från KU. Ja, det var där också. Det var liksom parallellt. Uteslutningar och stopp på kampen.
Mm. För jag gick på några möten med kommunistisk ungdom då, och jag var ju fältbiolog och var på väg liksom in i vänstern där runt 90 och ville liksom engagera mig mer.
Mm.
Men jag måste nog säga att det var liksom Eduardo och de som skrämde bort mig också från kommunistisk ungdom, för att de var ju rätt mycket striktare än den så här fältbiolog miljö jag kom ifrån, där vi gör allt själva utan ledare, allt är rätt fritt hur man gör det, och det var liksom hårdare att man ska ut och sälja tidningen, man ska uppfylla de här kvoterna i sättet att jobba. Så jag såg ju bara jag var inte i det, men jag såg ju de här utslutskampanjerna i elevorganisationen och kommunistisk ungdom liksom, som skedde. Och ni hade ju en mer långtgående agenda, liksom, vad ni ville göra, liksom, en radikalare program. Men kan du säga något, för du skriver inte så mycket om det i din text, det här liksom om entrismen som strategi, för det är någonting som har...
Ja, alltså i min text har jag inte skrivit om det, därför att det kommer nämligen en till text som om just det här året. Mm. Men vi har inte fått det direkt i ordning, eller det kommer komma. Jag själv blev liksom med i offensiv då i slutet av året, så jag var inte med i själva organisationen i början av året, jag var med i elevkampen. Men strategin med entrism tillämpades ju egentligen mest på 70-talet. Så till den här 50-åriga historien så är ju historien med att offensiv startades av en socialdemokratisk studentförening i Umeå med Arne Johansson 1973.
Som fortfarande är aktiv.
Han är fortfarande aktiv och han kommer med, han är med oss. Och växte liksom mycket inom SSU då. Det var ju egentligen liksom inte, alltså han var ju redan medlem i SSU och liksom hittade likasinnade som var revolutionära socialister och som var, hade liksom, och trotskister då från England, de hade militant där och de åkte på internationella läger och då träffade de varandra. Så det var ju inte som att han liksom gick in i, som man kan tro på namnet, utan det fanns ju redan där.
Mm.
Och det fanns mycket diskussion och levande diskussion inom socialdemokratin på den tiden med olika falanger. Så då började de helt enkelt organisera upp sig kring den här trotskistiska idéströmningen kring offensiv. Och sen blev ju de uteslutna i början på 80-talet när högern mer hade tagit makten inom socialdemokratin. Och lite samma sak tror jag det var med inom KU där. Nu som sagt var det lite innan jag kom med. Men de ungdomarna som var med i offensiv, de var ju först med i KU så att säga. Och sen så hittade de offensiv som de fast liksom använde, antagligen tror jag, som, för det var i alla fall viktigt för mig att använda trotskismen i det här året 1989 som en förklaring till vad som ändå hände, som var otroligt stort på världsskala såklart, att stalinismen föll ihop. Och då vill man ju veta, vad var det där för system liksom? En sorts planekonomi under diktatur som inte kan vara socialistisk liksom. Och den höll ju heller inte. Och det var någonting som Trotsky hade egentligen förutspått för länge sedan. Att socialismen måste ju vara demokratiskt styrd underifrån. De här idéerna attraherade ungdomar även i KU och de gick med i offensiv. Det var ju inte som att de gick in i KU så att säga. Samma sak med mig. Jag var först liksom redan aktiv i elevorganisationen. Och sen såg jag de här som jag tyckte var otroligt bra på att organisera kampen för elev mot nedskärningarna. Och gick med dem så att säga. Och det var offensivarna. Just den här metoden som du säger, att alltså, det var demokratiskt ändå i kampen för eleverna eller i skolkampen. Därför att man hade stormöten där alla samlades från alla skolor som tog besluten. Som en strejk verkligen bör organiseras liksom. Representanter från de olika skolorna, oavsett om de råkar vara med i elevorganisation eller inte. När strejken väl bryter ut, bestämmer liksom, när ska vi strejka, hur ska vi göra det? Det var ju också ett av argumenten som sen elevorganisationens ledning använde för att utesluta dem. För att de sa att ni har gett icke-medlemmar beslutande rätt. Vi menar ju att det här var det enda rätta att göra när det hade blivit sån här stor kamp. Att dra in alla elever som behövde vara med och som var med och demonstrera. Och elevorganisationen hade ju lätt kunnat växa ur det här liksom, och få jättemycket nya medlemmar på köpet. Istället uteslöt de här. Och det tolkar ju vi helt klart var att det fanns kopplingar till det politiska etablissemanget. som ville ha stopp på kampen. Nu får det räcka liksom. Jag blev själv aktiv då i att samla in namn. Jag tror vi samlade in på våra skolor 4000 namn mot uteslutningarna. Alltså i Stockholm bara. Men sen kom ju lite droppen för oss när elevsessionen, det blev lärarstrejk på hösten. Och då började elevsessionen organisera så här lektioner för eleverna. Och det tyckte vi var strejkbryteri. Vi tyckte ju att eleverna skulle gå med i lärardemonstrationerna och strejka.
Var det här 91, 92?
Nej, det är fortfarande 89.
89, ja.
Nej, vet samma. Och då när det hände, då beslöt vi, nej men nu bildar vi elevkampanjen som en egen... Ja, som en elevkampsorganisation vid sidan om elevorganisationen. För att vi tyckte att det gick för långt, helt enkelt.
Det var ju i början av 90-talet där så med Sovjetunionens kollaps.
Mm.
Runt 91, liksom murens fall. Och så... fanns det ju en väldig diskussion om vänsterns död, att nu var liksom 70-talsvänstern, 60-talsvänstern slut. Men det fanns också en annan diskussion om så här, nu föds vänstern på nytt, nu kommer en ny vänster. Vi hade liksom ett anarkistmöte 90 och ett 92, och det blev ett så här upplopp kring den demonstrationen, och då skrev Jonas Gardell och fler en så här debattartikel i Aftonbladet att 90-talet kommer bli den frihetliga socialismens årtionde. Att det just så här, de åren, ja men jag tänker så här, Vänsterpartiet de strök K-et och liksom kommunistisk ungdom blev Ung Vänster. Och då försökte de också, när de bildade Ung Vänster var det inte bara att de bytte namn, utan de ville ju öppna upp sig. De försökte bilda som en bredare frontorganisation som de kallar för motkraft, som sög in de här trafikdemonstrationerna, kulturkrockarna och liksom skulle... Så att det var liksom en så här paradoxalt, å ena sidan så var det de här utslutningskampanjerna liksom mot er, å andra sidan så var det öppna dörrar liksom mot oss där de ville ha liksom...
Vilket år var det de bytte namn?
Jag tror att, jag minns faktiskt inte, men jag tror att det är runt 91 som det sker, för jag var på någon sånt där möte i Uppsala där de hade liksom bjudit in en massa organisationer, för nu vill vi bilda en bredare sammanslutning, en bredare front.
Ja, det är märkligt. Alltså, för att det blev ju, det var ju en, såklart en enorm brytningspunkt i hela världen. För att det hade ju varit då, alltså jag menar ändå varit två poler i världen. Liksom, det hade varit Sovjet och USA. Och nu faller Sovjet ihop liksom. Så även fast det var stalinism, så var det ju ändå en motpol till USA-imperialismen. Så det innebar ju på något sätt en högervridning över hela världen, för att de som var mot USA-imperialismen hade ju haft någonting att luta sig mot i alla fall. Liksom. Och det märktes ju väldigt starkt inom socialdemokratin. Det var ju här vi hade ju följt dem väldigt mycket med den här historien. Som jag, och att liksom Socialdemokraterna hade haft en borgerlig ledning länge, men det hade ju ändå varit som ett parti för arbetarna på något sätt, som folk uppfattade. Och de hade ju ändå liksom levererat en hel del välfärdsreformer under 70-80-talet. Men nu så gick det ju otroligt snabbt. Och det är under den här tiden då som, alltså med den här ekonomiska krisen som bröt ut, stalinismen kollapsade, så... Och de utsätts för den här otroliga valutaspekulationen och så vidare. Så är det ju bara, ja, de gör de här jättestora eller försöker de här stora nedskärningar på skolan. Och sen väldigt snabbt så lämnar de ju in den här ansökan till EU över en natt. Som EU var ju inte, det är väldigt likt NATO-processen. Här var ju inte förankrat överhuvudtaget. Det var ju inte förankrat på deras kongresser eller någonting. De bara lämnar in den där. Fast vi fick rösta sen dock. Det får vi ju inte med NATO. Så jag tänker liksom att det där var ju... För oss blev det i alla fall att det öppnas upp då en förvirring eller en, ja, det är en jättesnabbt förborgerligande av socialdemokratin, och i det så finns det ju massa arbetare och ungdomar som känner sig helt plötsligt utan parti. Så i det där agerar vi väldigt mycket liksom genom att organisera olika, men alltid genom liksom de här olika dagsfrågorna som bara föll på en efter en liksom. Det var ju så här, nu måste vi stoppa de här nedskärningarna, här är nedläggning som måste stoppas, och nu kommer nazister och då får vi agera mot dem, och men helt samtidigt då såklart försöka bygga ett politiskt alternativ.
För jag tänker så här, när man pratar idag om så här vänsterns död och att det är liksom en så nationalismens, konservatismens frammarsch och liksom hela det systemskifte som är på gång, så jag får så himla mycket flashbacks till 91 liksom, så här, när Naomi Klein skriver ju sen den här boken Chockdoktrinen om hur nyliberalismen, hur man utnyttjade liksom östs kollaps och liksom den ekonomiska krisen som pågick 91 för att skapa liksom oerhörda strukturella reformer, liksom utförsäljningar, och precis som du säger kuppade liksom, eller EU-ansökan, liksom hela EU-projektet som hade pågått länge men liksom inte hade skett någonting riktigt, plötsligt fick fart de här åren. Så att det sker väldigt mycket, och att vi hade, även om Sverigedemokraterna var ett litet pytteparti då liksom som just hade grundats, så kom ju Ny Demokrati och vi hade hela skånska missnöjespopulismen som växte de här åren, som var ett rätt stort högerpopulistiskt konservativt block som också i valet 91 gav liksom högern segern, liksom gav Carl Bildt, blev partiledare eller statsminister i valet. Det var väl hösten 91 liksom, som det sker. Och samtidigt så kommer då liksom den här ekonomiska krisen där liksom valutaspekulationen internationellt slår till mot svenska kronan liksom, och man får höja styrräntan liksom till, vad är det, 500% liksom, för att försöka stoppa den här stora spekulationen. Och det är flera europeiska länder, liksom Storbritannien, Finland, liksom, som har liksom problem, och samtidigt håller liksom hela det som sen blir euron på liksom, att byggas upp under de här åren, att valutorna ska knytas till varandra i Europa, liksom ett projekt. Så det är väldigt mycket liksom som sker då och som jag känner liksom är liknande och ändå annorlunda, men det finns någonting liknande brytningstid som vi ser idag.
Ja, det är verkligen intressant att du säger det. Vi har också diskuterat i de termerna att liksom rent ekonomiskt så är det likt liksom med den här brytningspunkten och liksom, alltså absolut att det är ett paradigmskifte. Då var det liksom stalinismens kollaps och nyliberalismen tar fart i Sverige. Nu går vi in i det här. Ja, vi liksom att den globalistiska eran är slut. Vi går in liksom i nyliberalismens, jag vill säga i nationalistisk, kapitalistisk.
En multipolär värld.
Precis. Men skillnaden är ju just det här, vilket motstånd vi kan uppbåda. Och att det var så mycket kamp och protester då.
För ofta så utmålas 90-talet som att det var bara ett mörkt årtionde. Det var högerkrafter, det var liksom Carl Bildt, det var liksom nynazister, det var Ny Demokrati, liksom, det var backlash mot feminismen. Liksom. Men samtidigt så, det här är ju, både du och jag formas av den här tiden och det är Rättvisepartiet, Socialisterna eller Arbetarförbundet Offensiv som det heter då, det är er storhetstid liksom, och det, den autonoma rörelse jag kommer, det var någonstans också vår storhetstid på ett sätt liksom, en rad nätverk byggs upp, så ja, men den historien så här, vad var?
Ja, men det kanske är det här liksom med att liksom ja, vi som står till vänster liksom om socialdemokratin, och de har en väldigt skarp högervridning, ett förborgerligande liksom, kan ju då fånga upp en del av det här i alla fall. Och men sen så när jag tänker på det här, alltså det är en stor skillnad då som gjorde att det ändå blev ganska mycket kamp, var ju att det fanns en mycket starkare vänsteropposition inom fackföreningarna på basplanet. Så att, liksom, det hade ju varit det här Dalauppropet på 80-talet från arbetarna på SSAB, tror jag. Och de, så att liksom när det blev, eller det gick liksom att ta och fånga upp, och liksom, det var inte som att varje rörelse blev isolerad, utan det gick ganska snabbt att få in det i ett sammanhang liksom, eller i en gemenskap eller en kedja av protester. Som, det var ju lite därför vi tog namnet sen Rättvisepartiet Socialisterna då, för att det var ju Rättvisedagen som arrangerades, det var upprop för rättvisa. Det fanns flera rättvisedagar, sen hade vi rättviselistan som vi kommer till sen. Men ja, det fanns liksom en tradition liksom av proteströrelser och någonting att knyta upp det på liksom.
Och det du lyfter i dina artiklar, det är ju, jag tycker det är intressant, för att det är precis som du säger, att det är någonting är i rörelse i socialdemokratin, ett missnöje underifrån. Så att det är en väljarflykt där som rör sig, och det är mycket, där kommer elevkampanjen liksom in, eller olika elevprotesterna, men framförallt är det arbetslöshetsprotesterna och så finns det fackliga oppositionen så att säga. Men just den där rörelsen underifrån, hur man, eller liksom väljarströmningarna som sker då, att om vi jämför idag så finns det ju lika mycket liksom en väljarmobilitet, rörlighet liksom som rör sig, men på 90-talet så lyckades en utomparlamentarisk vänster fånga upp det här på mycket mer. Medan idag så är det ju Sverigedemokraterna som sitter och fiskar de här grupperna. Jag vet inte hur många, ni har ju också följt om noga alla de här upproret, uppropet, alla de grupper som har bildats. Liksom bensinupproret, skoluppproret, vårdupror, alla, det har ju bildats en rad. Och det har hela tiden varit en kamp om de där ska gå åt vänster eller höger. Och Sverigedemokraterna har ju varit väldigt skickliga liksom, både att så här, att infiltrera de där grupperna eller köpa upp dem liksom, och försöka vrida dem åt sitt håll, och även tagit sådana här grupper som utförsäkrade, liksom arbetslösa, och få det, alltså de som känner sig svikna av socialdemokratin har blivit en väldigt viktig väljargrupp för Sverigedemokraternas framgångar. Därför är det då, för att hoppa till liksom arbetslöshetsprotesterna och elevprotesterna liksom under 90-talet.
Jag kan ju sammanfatta lite kort vad som hände. För att sen elevkampanjen hade ju funnits i Stockholm. Men det var 1994 som vi hade den första rikskongressen. Och då var det ju liksom 150 elever som samlades. Så det här var ju alltså, det var ju en egen organisation, det var ju inte liksom en front för offensiv bara. Eller det fanns många offensivare där också, men det var en levande organisation som hade spridning. Sen blir det liksom som ett sorts upprepande av 1989, men helt andra förutsättningar då. Men precis som det är, och den gången så får vi strax innan jul 94 reda på att den nya socialdemokratiska regeringen som precis har tillträtt efter att vi hade sparkat ut Carl Bildt tänker sänka barn- och studiebidraget. Det här, alltså, jag kom precis ihåg liksom hur vi resonerade här. De måste ju, alltså det är ju som en bomb liksom. Och vi visste direkt att det skulle bli liksom massprotester. För man visste hur folk tänkte helt enkelt. Det här barn- och studiebidraget hade jag aldrig förut sänkt. Det är liksom, de ville sänka det med 20%. Göran Persson hade precis höjt sin egen lön med 23%. Och det var ju ett enormt hat mot Carl Bildts nedskärningar som hade gjort att högern sparkades ut. Och de hade lovat i valkampanjen att höja barn- och studiebidraget.
Och Ny Demokrati kollapsar ihop totalt.
Ja, de har ju kollapsat ingenting. Ihop liksom. I alla fall, så då tog ju elevkampanjen initiativ till proteströrelsen. Och det var ju liksom en fantastisk spridning på det här. Så att det var 4 protestdagar totalt i början på 1995. Och det blev alltså på 51 orter.
Mm.
Så vi hade ju alltså inte internet, som ni tänker på, kära lyssnare, och så social media fanns inte. Så det var ju väldigt, alltså det här, dels var det ju otroligt viktigt med kampanjandet på skolor. Vi var liksom så raff på den tiden, så på affischer man satte upp så stod det bara, nästa gång blir det skolstrejk så bilda en strejkkommitté och kör igång. Och så tyckte man att folk skulle göra det då, vilket de gjorde. På varje protest då var vi tvungna att väldigt tydligt och många gånger upprepa datumet för nästa protest då, så att de som skulle snappa upp det här via Aktuellt och Rapport själva kunde organisera på sin ort. Och det var så kul sen, för att man lärde sig nästan Sveriges geografi på det här sättet. Jag kommer ihåg, jag fick göra en turné på sportlovet till mörkaste Småland. Jag har ju aldrig varit där liksom. Det var Markaryd, Ryd, Tingsryd liksom. Där hade det varit liksom stora demonstrationer på de här orterna.
Mm.
Och på massa orter. Det var så här Malung, Sveg, Insjön, Kramfors. Alltså det var otroligt brett. Det var inte jättedemonstrationer i Stockholm. Den största var 5000. Men det var otroligt spritt i landet. Men, och då gick vi upp så här till jag kom, vi hade liksom ett, jag fick, vi blev inbjudna där, eller inbjudna, vi bjöd in oss själva till Vänsterpartiets riksdagskansli och träffade Johan Lönnroth och sa, jag tänkte liksom, han kan väl inte missa det här, jag förklarar för honom liksom, om ni bara går med oss nu och kräver också ett stopp på den här sänkningen så kan vi ju vinna. Och jag fick svaret, det här är 1995, vi har lämnat barrikaderna. Och Vänsterpartiet, och det är väldigt tragiskt, för de krävde då en egen sänkning på barn- och studiebidraget.
Mm.
Fast med inte lika mycket som Göran Persson ville sänka.
De hade ju en liten öppning där de var socialdemokratins stödparti.
Ja, precis.
Innan sossarna valde Centerpartiet istället. Ja. Känns det igen? Liksom?
Ja, precis.
Men,
och då vi förlorade den kampen, tyvärr. Men vi liksom snabbt bjöd in, så att elevkampanjen skulle ha sin andra kongress. Och då sa vi, ja men då får alla som vill komma, liksom arbetare, arbetslösa, ja, vuxnas organisationer också, fackföreningar. Så då blev det en arbetar- och ungdomskonferens med 300 i Husby. Sen det var så mycket konferenser och möten hela tiden där på våren. Så att, men ganska, liksom, vi hade i alla fall initiativ på, liksom, det, för det började ju liksom braka loss i leden. De ville ha, fackföreningen ville ha egna första maj-tåg mot Socialdemokraterna och det var nya upprop för rättvisa. Så vi bildade sen den här rättviselistan som ställde upp i EU-valet. För då hade de fått in oss i EU då. Och det skulle vara första valet till EU-parlamentet. Och då kunde vi få in liksom en politisk uttryck för all den här kampen i rättviselistan. Som var ett samarbete mellan olika. Det var ju de i Socialistiska partiet till exempel också med och så. Och vi fick ju närmare 15 000 röster i alla fall. Och sen då så fortsatte rörelsen nästa år, 1996. Och då hade det hunnit formeras, precis som du säger, arbetslöshetsgrupper runt om i landet. Utförsäkrade. Jag kommer ihåg vi hade organisering bland de som fick personlig assistent. Det var änkor, Det var, hade också varit stora nedskärningar på vården däremellan. De här, de la ju ner liksom Löwenströmska och Nacka sjukhus. Men det var ju också tyvärr Vänsterpartiet som gick ut på landstingstrappan och försvarade det här. Och då växte det en rörelse för politisk strejk med alla de här grupperna tillsammans som hade demonstrationer. Det blev ingen politisk strejk. Men det var på gång liksom, och kravet diskuterades runt om på arbetsplatsen och i fackföreningarna och också bland de här. För det var ju de arbetslösas grupper kunde ju då knyta sig in till de här radikala fackföreningarna. Istället för, som du beskriver, tragiskt idag. Och det ges ju liksom ingen ledning för kampen. Vi hade ett tillfälle ganska nyligen som vi inte får glömma bort. Där det ändå för första gången som en regering fälls i misstroendevotum. Och det var ju frågan om marknadshyra.
Jo.
Och där blir det skillnad. Då liksom blir det, då var det ju som en vänsterkraft som höjdes. Då tror jag liksom rasistiska stämningar pushas tillbaks.
Och där fanns det ju också en mångårig organisering både i och utanför hyresgästföreningen, ja, av de här bostadsförrådet.
Precis.
Och olika liksom Albynte till salu.
Ja,
och liksom
som gick samman.
Ja. Så där och ombildningsmotståndet där, det är väl den kraft som närmast liknar det här som skedde på 90-talet. För mitt 90-tal, det var ju liksom, jag kom ju inte ur vänstern, jag kom ju liksom ur fältbiologerna, och för mig var liksom anarkismen och autonoma rörelsen, det var mer som en militant flygel av de sociala rörelserna. Det var, vår ideologi var ju inte så mycket Marx eller ens Bakunin liksom, utan kanske mer Foucault och intersektionalitet liksom. Att vi jobbade som en del av feminismen liksom, hade vi kvinnokaféer, vi var en del av miljörörelsen. Vi var liksom hela det vägmotståndet som var då liksom, mot de här, när EU skulle skapa sin inre marknad så skulle 15 000 km motorväg byggas sammanhållet i Europa som hela den här liksom marknaden skulle slussas runt på liksom, och där var liksom jag involverad, och sen så hela antirasismen, antifascismen. Så det var ju genom så här Miljöförbundet, Jordens vänner, Alternativ stad liksom, och SAC som vi halkade in i de här arbetslöshetsprotesterna och deltog med dem. Vi mobiliserade till den här arbetslöshetsmarschen i Amsterdam 1997 liksom. Ett EU-toppmöte liksom, där det kan vara liksom som en första liksom globaliseringsrörelse protest. Men mitt intryck av att liksom gå på de här mötena var ju också att den här arbetslöshetsorganiseringen också var väldigt uppsplittrad, och det fanns falanger som var närmare KPMLR, det fanns falanger som var närmare er, det fanns falanger kring Therese Rajaniemi som var, hon sattes väl från Gävle tror jag liksom, på att göra de här fackliga kampanjerna liksom kring arbetslöshetsorganisering som någonstans kom att radikaliseras, att de nästan var på väg att uteslutas ur sossarna liksom. Så att det hände mycket, men det var också väldigt dragkamp liksom, vilket,
ja,
mellan vänsterfalanger och så, vilket håll det där, ja, skulle gå.
Precis, ja, det var det säkert. Alltså, det är intressant att höra din historia, för vi träffades ju inte så mycket på den tiden.
Nej.
Som vi har gjort sen. Det som jag tycker var bra till exempel med, ja, som kom sen då, de här toppmötesprotesterna och EU-toppmötet och så, det var ju att alla kom samman. Det var lite uppdelat då också, men vi lyckades väl ändå ganska bra mer och mer komma ihop liksom. Men när det väl händer så måste vi gå samman. Alltså, jag tycker ju att Kungsträdgården 1991, 30 november, är en väldigt viktig historia faktiskt. Då, så att det var debatt och diskussion innan. Vi hade olika inriktningar. För våran del så var liksom, vad ville vi betona så här, att politisera antirasismen just för att vi har pratat om det här, men liksom hur Ny demokrati kunde suga upp ett missnöje. Därför är det väldigt viktigt att inte bara säga stoppa fascisterna, utan också lägga till kamp mot nedskärningar och arbetslöshet, eller jobb åt alla, de frågorna. Medans, ja, det fanns såklart en tradition av att stoppa, eller liksom, ja, agera mot nazisterna på 30 november. Några andra ville ha demonstrationen på dagen. Men sen blev det ändå att vi alla samlades till slut i Kungsträdgården och lyckades stå där och blockera hela Kungsen. Så att nazisttåget som då leddes av Sverigedemokraterna, eller det var deras demotillstånd, de kan inte genomföra sin marsch som planerat. Och det blir ju liksom ett bakslag för dem. Och antirasismen växer i förorterna runt om Stockholm och slår tillbaka den här rädslan som såklart hade brett ut sig när Lasermannen går omkring och skjuter. Så det var ju viktigt. Men vi kom samman där. Och när det gäller arbetslöshet, jag var inte så jätteinvolverad i arbetslöshetsorganiseringen. Jag höll på så himla mycket med ungdomar. Men visst, det var säkert mycket debatt mellan de olika grupperna. Det blev ju liksom också till slut liksom en sorts, ja, Therese Rajaniemi ville ju inte kalla för politisk strejk då, när det diskuterades som mest. Och sen liksom, ja, sen rann ju frågan lite ut i sanden, men det kan man ju inte lägga på en individ så, utan det blev ju liksom antagligen som vanligt, eller som ofta liksom, ett motstånd från höjdare inom facket. Liksom.
Mm.
Det är lite därför jag tror att vi har en vild strejk just nu idag också. För att SEKOs ledning har inte agerat tillräckligt bra i frågan om tågvärdarna tidigare.
Både du och jag sitter lite trött, laggade här. För vi har varit uppe 4 på morgonen, ja, och liksom besökt
kämparna
där, liksom demonstrationsvakterna. De här miljörörelsen, vägmotståndet jag var en del av liksom på 90-talet, det var ju, dels var det häftigt för att det var så, men det skedde på flera delar av i landet och i Europa, och vi reste väldigt mycket, vi åkte på gemensamma läger. Jag liksom var i Estland medan det fortfarande tillhörde Sovjetunionen och var inne liksom i stormande en röd armébas, hade demonstrationer och reste runt i olika liksom östeuropeiska länder när det föll samman. Det fanns en Next Stop Sovjet som var liksom en resa som många liksom vänsterungdomar åkte över liksom, och det fanns mycket liksom solidaritetsarbete kring kriget i Jugoslavien och Bosnien. Men just miljörörelsen för mig var viktig just därför för att vi började också bygga en allians där till, där vi började så här se vård eller vägar. Om vi ska lägga de här enorma miljonerna på liksom vägsatsningar medan vården ska liksom säljas ut, skäras ner. Och det är ur det här liksom Dennis-motstånds, vägmotståndsnätverket ur tidigleden bildades Stockholm Ej till salu sen, som var en sån, jobbade mot liksom att det skulle bli en borgerlig valseger och stoppa liksom privatiseringar. Och det knöt ju an också till en förortsrörelse som kämpar mot liksom nedläggningar av bibliotek, utförsäljningar av Folkets hus, som var liksom lokalt organiserad. Så det fanns ett så här privatiseringsmotstånd och ett vårdmotstånd, liksom vårdprotester som skedde de här åren också.
Ja, verkligen. Ja, men ja, det var ju med på Stockholm Inte till salu. Men det var, alltså vilket år var det egentligen?
Ja, men det kommer först 1999.
Ja, det kommer ju lite senare.
Så det är slutet av 90-talet.
Precis,
och då,
men det var ju, och då kom vi samman också när det gäller feminismen. Och då började vi ha de här aktionerna mot Carl Serungs porrimperium i Stockholm. Tillsammans med anarkofeministerna. Och det var liksom en rörelse. Och sen har vi också, för att alla de här åren av brutala nedskärningar hade ju såklart skapat ett hårt klimat bland ungdomar, och det kom liksom en ny form av sexism upp med sexuella trakasserier som vi började agera mot med elevkampanjen, satte ju upp vägra kallas ora mot sexuella trakasserier och orstämpling på skolorna, som också var liksom en väldigt levande och liksom, ja, aktiv rörelse med lokalgrupper som eleverna organiserade då. Men så det är en av de bästa grejerna med den här tiden, tycker jag, är just inspirationen av ungdomskampen. Hur starka ungdomarna var och hur självklart det var att säga ifrån och gå samman. Och det är det man önskar liksom ge lite inspiration till, och att det kommer tillbaks. Det här kollektiva, att man, det kanske, någonting är fel, vi går samman, diskuterar och säger ifrån. Mer än att det blir liksom att individen får krypa undan och försöka hitta en egen lösning liksom på problemen. Som det såklart blir när man om man inte har någon rörelse att knyta an sina problem till.
Jag tänkte på det du skrev också i den här artikeln, som du berättade om, att det är innan internet. Liksom det enda sättet att få information, det är liksom via affischer eller läsa liksom vanlig massmedia. Liksom hur ni åkte in till T-centralen och köpte alla liksom lokaltidningar för att någonstans kunna läsa genom dem vad resultatet hade blivit av de skolprotestdagar ni hade satt ut. Så.
Ja. Det var spännande, och sen fick man liksom försöka få kontakt med de här ungdomarna då, som hade ordnat på egen hand någon skolsträck med 1000 pers någonstans. Och ringa, kanske ibland fick man ju bara ta rektorsexpeditionen och hoppas att någon där var schysst och läcka ett bra namn och telefonnummer till strejkarrangörerna. Sen hade vi också de här, och det var redan 89, de här fantastiska telefonkedjorna.
Ja, alla skulle ha telefonkedjor.
Precis, för att vi hade ju inte internet, men vi hade ju våra telefoner som man gärna satt i några timmar per dag. Så liksom, ja, det var ju kanske, först var det ju då, det första skiktet var ju kanske 10 stycken som man ringde runt. Och de i sin tur hade ju då 20 var som de skulle ringa, och av alla de 20 så hade de kanske 5 var att ringa. Och så byggdes det här telefonträdet upp, så alla fick reda på vad som
hände. Ni var ju ökända för det.
Hamnar man, var det på, bara vi som
nej, men hamnar man på en av era listor kom man aldrig ut. Då fick man samtal efter samtal. Vi körde ju telefonlistor, men vi hade ju betydligt mer så här infobokhandlar, bokhandlar, att det byggde på att komma in till lokaler, att vi delade ut gratis nyhetsbrev på en rad kaféer, på spelningar, på demonstrationer, att vi, det byggde på att liksom göra de här gratisbladen som liksom delades ut med kalendarier och här de kommande liksom 20 demonstrationerna, aktionerna, ja, allting som gör. Så att det var en hel motoffentlighet, men jag tänkte på det att den existerade helt under radarn från borgerliga medier. Liksom. Ja. Men sen allt kom ut på internet kunde alla läsa allting, men där var, de hade ingen koll på vad vi gjorde, för att det var en hel undervegetation genom de här bokhandlarna och de här nyhetsbladen där det liksom gjordes. Alltså det var ju tävlingar om vem som kunde slå sönder mest ja till EU-kontor. Liksom. Det var väl enda gången det kom ut i media. Liksom. Men det, idag hade det blivit så otroligt ramaskri över sådana aktioner. Men då gick det helt under radarn, för att det var en helt mot offentlighet som inte fanns någon insyn som vi byggde upp liksom då. Som hela den här liksom miljön kretsade kring. Jag kommer ihåg att 30 november ett år så var väl 93 tror jag, när repressionen blev så hård att man inte kunde ha några demonstrationer. Det blev i stort sett demonstrationsförbud. så gjorde vi ändå en illegal demonstration på Södermalm där vi samlades. Så då hade vi gått ihop och för flera tusentals kronor hyrt en mobiltelefon för en kväll. För att kunna ha en mobil i demonstrationen så vi kunde sitta i en lägenhet och lyssna på polisradio och liksom ringa in information. Så det var så här, det var high tech då liksom. En mobil liksom hyrd för en kväll liksom för att kunna kommunicera liksom. Men om vi ska hoppa till nu, nu försvinner vi liksom nostalgi-diskussioner här och liksom lyssnarna suckar. Men jag tänkte Rasmus Landström som skriver på Aftonbladet Kultur, han hade en artikel häromdagen som var på temat vänstern är död. Och han pratade just om det där, men strejkerna fortsätter, att vi ser en strejkvåg just nu på grund av liksom stigande inflationen efter Ukraina-kriget, efter energikris och efter liksom pandemin nu. Så det strejkas i Tyskland, i Frankrike, liksom i Belgien, till och med i Sverige nu är det liksom vild strejk idag just nu när vi sitter och pratar. Men att det är vänstern som organiserad kraft är mer och mer frånvarande i det här. Och hans slutsats är ju då liksom att det här speglar masspartiernas, massorganisationernas bortdöende. Att från början av 80-talet till slutet av 00-talet, liksom då, alltså 80-90 och 00-talet, så tappar svenska partier hälften av sina medlemmar. Så att massorganisationerna är på väg att försvinna. Liksom det är där han säger att ja, men någonstans måste vi hitta tillbaks till organiseringen så att säga igen. Och jag har översatt en text till senaste numret av Brand som just handlar om det, om revoltvågorna kommer tätare och tätare just nu liksom. Från Argentina till Black Lives Matter till Neon Adimeno, liksom feministprotester liksom i Latinamerika, i Syditalien, i Polen, så sker det mer och mer protester, men de blir också på någonstans kortvarigare och svårare att hitta ett organisatoriskt uttryck och liksom bli kvar. Och det nya nu är väl någonstans att det är de protesterna som driver den nya strejkvågen framför sig. Att det, förut så var det lite kanske strejkerna som drev andra protester framför sig. Men att det nästan är nu att det börjar med gatuprotester. Sen blir det en strejk, sen blir det generalstrejk. Men det har svårt att hitta organisatoriska varaktiga uttryck. Och det finns inte riktigt, om man ska prata med Lenin, liksom ett parti av en ny typ. Liksom ett, de här rörelsernas parti har inte hittat sin form.
Det stämmer ju, såklart. Det är ju påtagligt att det är så. Och jag tycker ju att priset blir just det här att det blir kortvariga protester. Och att vi inte kan avancera politiskt gentemot kapitalismen och högern. Utan hela tiden nästan får börja om liksom. Så det är ju just det här som är så viktigt. En politisk kraft bör absolut, tycker jag, prioriteten bör ju vara liksom att bygga massrörelser underifrån. På gator och torg, på arbetsplatserna, i demonstrationer, i strejker. Sen kan man ju kombinera det med parlamentarism också. Mm. Men det är inte det här att separera liksom. Att det är, masskampen är en sak och ett parti en helt annan sak. Som bara ställer upp i val. Då blir det, det behövs ju liksom, politiken behövs ju i kampen. För att den ska få styrka och mod och svar liksom. Och också få hela den här, som vi pratar om idag, historien med sig. så att man inte hela tiden behöver börja om från början. Alltså, de här telefonlistorna eller bokcaféerna har också någonting med sig till idag. Liksom, hur organiserade vi oss? Hur kan man organisera oss? Hur kan man svara politiskt? Att det måste gå samman liksom, så att vi på det stora hela också bygger liksom, ett politiskt alternativ till kapitalismen. Så att den här rädslan som otroligt många gånger jag har träffat på liksom, inom vänstern då i massa olika rörelser att nej men nu ska vi bara prata om marknadshyror eller nu ska vi bara säga nej till utvisningarna. Vi ska inte prata om de andra politiska frågorna. Det tycker jag inte håller i längden. Liksom vi måste istället förena rörelser för att frågorna politiskt går ju helt och hållet samman liksom. Och ja, de olika vänsterprojekten som har funnits i, inte så mycket kanske i Sverige då, men i andra länder. Det är mest där vi ser strejken också. Men liksom på demos och Delinke och olika vänsterprojekt har ju varit liksom kanske kortlivade eller inte riktigt liksom gått in för att bygga kampen som jag ser det, som skulle behövas. Utan man är ändå för mycket fast liksom i parlamentarismen.
Mm. Jag har ju försökt följa det i den här podden mycket om relationen parti och rörelse. Att det är liksom, det kommer protestvågor då alla säger ja, men nu måste vi lämna de här gamla partierna, vi måste ut. Allting sker underifrån, det är autonomi som gäller. Och sen så börjar de här lite ebba ut och då säger alla men nu måste vi skapa kontinuitet, vi måste hålla kvar kunskap, vi måste se till att hålla kvar en del av energin i det här. Och då svänger pendeln och liksom det bildas partier, liksom det uppstår liksom ur indignados, torgockupationerna bildas på demos. Mm. Och sen kommer de till en punkt när de inte når längre i... De vill förändra hela liksom, systemet liksom, men sen får de sitta och vara med och kompromissa om makten. Och sen så sker en ny sån här pendelrörelse ut på gatorna igen. Liksom,
ja, man, precis.
Så ja, men det är lite stående temat i det här. Men jag tänkte mycket på det med dina texter här också. Att det är ju också, det är inte bara parti och rörelse utan det är också parti, rörelser och socialdemokratin. Som är när socialdemokratin tappar stora väljargrupper. Det är då det händer någonting. Liksom. Och både ni och vi har ju liksom försökt förhålla oss liksom hela tiden till socialdemokratin som en infångningsmaskin. Men socialdemokratin också när de tappar sin bas. Och så jag tänker liksom när Rasmus Landströms text om så här masspartiernas stora tapp. Att de här alla partier tappar sin medlemsbas. Mm. Det är också en massa människor då som någonstans är sökande och någonstans finns i tillfälliga protestgrupper eller tillfälliga protestlistor i bensinupproret eller i liksom en Facebookgrupp eller bara knyter näven i fickan eller missnöjesröstar. Och just nu så har ju högern varit bättre på att fånga upp just de här liksom som glider iväg. 90-talet kan inspirera för att vi var bättre på att rycka och finnas i det här. Men det är ju någonstans där vi måste hitta tillbaka de här väljargrupperna som är i rörelse. Hur liksom...
Men hur har du tänkt kring Vänsterpartiet i det här? För det är inte bara... Alltså nu är det ju inte... Liksom socialdemokratins förborgerligande var väldigt mycket på 90-talet och det är ju tragiskt liksom, för det ledde ju sen då till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, det var ju en chock och sen blev de fördubblade och sen blev de fördubblade och nu sitter de och styr bakom regeringen liksom. Och det är ju, jag var på demonstrationen Riv Tidavtalet, den var ju inte så stor som den skulle behövt vara om vi säger så, det var en liten demonstration. Men det är väldigt viktigt att hålla igång lågan i alla fall. Men det var ju liksom Vänsterpartiet, hur tänker du kring det? Men de sitter ju, de har fångat upp mycket på tal om liksom fått medlemmar och så vidare. Och jag vet inte vilka initiativ de tar idag.
Mm.
För jag ser inte att de syns eller hörs i de här kamperna som vi behöver göra som politisk kraft. Alltså.
Jag skrev en artikel i Flamman om det till 1 maj förra året. Just om de här, det är så tydligt kring Aron Etzler, kring partisekreterare eller nu är han kanske känsledig för stunden. Liksom, om han har varit en av dem som hela tiden har lanserat nya strategier och hur Vänsterpartiet liksom var femte år kastar sig in i en ny strategi och de försöker bygga ett socialt parti. De ska ha liksom sina lokaler, ska vara som sociala centrum där de har läxhjälp och stöd och ska direkt verka i folks liv enligt en så här modell av holländska socialistiska partiet. Och sen nästa stund är det Trondheim-modellen, liksom att det gäller att hitta upprop för gemensam välfärd liksom med facket. Och sen nästa stund så är det ett parti som ska bara ha egna opinionsundersökningar och följa väljargrupper och liksom vara regeringstrovärdiga genom att försöka adressera dem, där den egna medlemsbasen är inte så viktiga längre, utan det är mer utspel riktade till målgrupper, till landsbygden, till landsbygdsväljaren eller så, hur och vilka alltså, utspel de kan ha. Och det är ju där de är någonstans lite idag, samtidigt som de samlar mycket folk och de har ju liksom någonstans en, ja men, intressanta projekt, som att de organiserar Vänsterpartiet som är fackligt aktiva liksom. Det gör de, men just den här liksom opinionsjakten, jag vet inte.
Nej, alltså jag ser, det måste ju kopplas till kampen. Alltså det var ju under Nej till marknadshyra, så var jag ju med och organiserade den rörelsen som hette just Nej till marknadshyra. Mm. Då hade vi ju, vi räknade ihop att vi var liksom 86 organisationer bakom det här, i det här nätverket. Och av dem var ju många lokala vänsterpartiföreningar. Och hyresgästföreningar, lokala hyresgästföreningar och massa olika vänsterorganisationer, politiska, från liksom hela skalan. Och vi gick samman. Men då märkte man det här liksom, hur mycket kraft det fanns i lokala vänsterklubbarna och att de egentligen sökte efter ett engagemang så tillsammans med andra direkt i kampen. Och då blev det liksom det här nätverket som de gick med i. Men liksom medlemmarna måste ju liksom, kampen behöver ju liksom en politisk röst som hörs helt enkelt. Och också som har aktivister ute i bostadsområdena och på arbetsplatserna. Att liksom verkligen aktivera. Jag tror man kunde komma jättelångt på det sättet. Det har ju varit jättejobbigt liksom med NATO-medlemskapet. Och att det inte har utmanats liksom med någon, att Vänsterpartiet inte har liksom sagt, nej men, inte ens gjorde 1 maj förra året till tåg mot NATO. Liksom, utan man mer har liksom suttit stilla i båten, hoppas på regerings- eller ministerposter i valet snarare. Och sen så tar ju hela den här krisen med matpriserna och den ekonomiska situationen fart för folk. Och så tas det inga kampinitiativ där heller.
Mm.
Det är ju enormt frustrerande.
Men som när du skriver elevkampanjens historia, så är det ju fantastiskt att se liksom det här med protester, om det är 50 städer och ni hade liksom kontaktadresser liksom över hela landet. Och det var samma sak, var ju liksom autonoma rörelsen, Syndikalistiska ungdomsförbundet fanns väl i liksom 30 städer, SAC fanns i varenda liten bruksort och liksom AFA fanns i liksom ett 20-tal orter. Att vi var alltid, när vi åkte och träffade andra länder, så var de förvånade över så här, att vi var inte stora, men vi fanns överallt på ett sätt. Så här, idag är ju allt från socialdemokratiska väljarna till Vänsterpartiet, till ni, till vi, liksom någonstans storstadsfenomen mycket mer. Och jag tänker som Fridays for Future, jättestora elevdemonstrationer som samlar liksom demonstrationer som är mycket större än de som var på 90-talet när det gäller elever. Men de har inte alls lyckats bygga ett kontaktnät runt om i landet. Det blev ingen liksom permanent struktur. Jag satt och verkligen försökte titta på så här, hur bygger de sin lokala organisering. Så här. Mm. Det gick ju inte att hitta hur man går med på något sätt. Det fanns Nej. Inget sånt här.
Det Grejen, fanns datum. Det är en rolig grej liksom, där. När de precis hade startat så hade vi ett möte med några av aktivisterna bara för att ge lite av elevstrejkshistorien till dem. Så att vi hade med liksom den här historien med elevkampanjen mot Göran Persson. Vi hade med elever mot krig som kom sen mot när USA går in i Irak.
2003.
Ja. Precis, och då hade vi också organisering på 100 skolor i Stockholm till exempel. Och vi hade vägra kallas hora-kampanjen. Alltså hur man i varje fråga, det var ju absolut inte bara så att vi satte upp en affisch. Mm. Utan uppdraget för eleverna var ju att organisera en strejkgrupp på sin skola och samla till ett möte och gemensamt besluta att vi ska gå ut i strejk. Så att det blev demokratiskt. Precis som tågförarna har gjort nu. Alltså man har ju inte bara lanserat en strejk, man har ju haft ett strejkmöte där man tar det beslutet. Ja, hur man behöver organisera sig lokalt. Det är det, lite av det som... Men det är väldigt långt ifrån deras kultur idag att göra så. Så det blev liksom... Och det är kanske svårt. Men jag tror ändå att det är någonstans dit vi måste gå tillbaks.
Ja, det är väldigt mycket. Kommunikationen bygger på Instagram liksom, eller på sociala medier. Men det är egentligen... det byggs inga liksom, varaktiga kontakter eller liksom det... Det är som att ju bättre kommunikationskanaler som har byggts upp. Liksom, att förr var vi hade borgerliga medier och public service hade monopol. Vi hade jättesvårt att nå ut. Men ju mer kanalerna ut på ett sätt har demokratiserats och ju fler kan nå ut så har vi tappat förmågan att nå ut trots att... Vi kunde nå ut då när det inte fanns och idag när alla kanaler finns så har vi blivit så katastrofalt dåliga liksom på liksom, ja, bygga de där näten till.
Men det är ju lite så här att, eller vissa saker i krisen blir ju att man får backa så att säga. Folk kanske inte, jag menar, man kanske organiserar sig mer lokalt för att klara vardagen liksom med matlag eller vad det nu kan vara. Man kan inte hålla på längre och resa kors och tvärs. Man har inte råd och det är inte bra för klimatet heller. Liksom. Mm. Och det kanske ändå växer fram liksom, ett mer att man öppnar sig upp mer till mot varandra för att man behöver varandra helt enkelt. Så att och det finns ju också så här en trend, eller det finns ju en trend också bland ungdomar att nobba sociala medier därför att det är ganska stressfullt och så vidare. Men jag tror ändå att huvudsaken här är ju helt enkelt inte kulturen i sig utan att det har varit så många år utan egentligen några större strejk eller proteströrelser i Sverige. Så att folk vet inte vad vi pratar om helt enkelt. De har ingenting att riktigt relatera till.
Mm.
Så att deras föräldrar har aldrig varit i strejk. De har inte varit i någon demonstration. Så det känns liksom främmande. Så att när det här igen, när det kommer igång så kommer ju också de här organisationsformerna som på något sätt är genetiska i arbetarkampen kommer ju födas på nytt.
Mm.
Där grunden är att man måste prata ihop sig liksom, det kollektiva.
Och jag tror ju, därför jag ville ha det här samtalet, jag tror inte, även om det kanske blir en del nostalgi, så är inte nostalgi som är poängen liksom, utan det är någonstans, jag tror det som kommer ske nu kommer vara väldigt likt det som skedde 91 liksom, att Nu läggs vårbudgeten och de har redan gått ut, Tidöpartierna inklusive Sverigedemokraterna, liksom i en debattartikel i Dagens Nyheter där de säger vad som kommer skall. Och det är ju ett nytt liksom, stålbad, det är nedskärningar, regionerna skriker efter pengar, de får ingenting. De kommer lägga ner myndigheter, de kommer liksom... De ska stärka arbetslinjen, det vill säga jaga arbetslösa än mer. Liksom. Och alla de som någonstans har proteströstat på SD eller högern kommer kastas in i det här stålbadet och få det här. Så det är nu någonstans som ja, vi har 3 år där det gäller... Det gäller att organisera och bara helvete just nu liksom, för att nu kommer det stora missnöjet mot högern att liksom explodera när de får känna det här. Men det kommer ju bara explodera om det finns något alternativ, några andra som säger någonting. Mm. Och då måste vi liksom kanske lära oss av när vi faktiskt kunde rycka i väljargrupper som var i rörelse liksom. Inte bara hoppas att V och S ska fixa biffen, för det kommer de inte göra.
Liksom. Nej, så då får vi får helt enkelt göra det som behövs. Vi säger vad som behövs göras. Och sen kommer det starta massa grejer spontant också. Nu är det ju lärardemonstration också, eller lärar- och skoldemonstration snarare i Stockholm. Vilket är otroligt spännande. Den 6 maj. Vild strejk idag.
Ja. Får se. Och jag får säga tack Elin för det här samtalet och få lycka till på 50-årskalaset. Den här podden kommer väl lagom till er.
Tack så mycket.
Till er fest.
Så. Ja, det var väldigt intressant.
Tack.
Tack.